Ja, jag har i mer än 25 år som jag har hört i den här församlingen suttit och tittat på tavlorna, på de olika symbolerna här framme. Jag tänkte att vi skulle titta lite närmare på dem idag. Och de som jag väl mest har funderat över är de här fyra tavlorna här uppe. Jag har suttit där och grunnat och tänkt att det kanske är de fyra evangelisterna. Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Men varför har de då vingar på sig? Ja, det är ju därför att det är fyra änglar. Och det här fick jag ju reda på när jag läste den här skriften som utkom i samband med att kyrkan invigdes 1994. Och där har konstnären Per Anders Palmqvist, han har berättat hur han har tänkt med utsmyckningen av kyrkan som han gjorde. Så jag återkommer till änglarna. Kan dagens tema, prövningens stund, ha någonting att göra med de här symbolerna? Vi får se. Det som Anna sa, första söndagen i fastan idag, och det betyder att det är 7 veckor fram till påsken. Och temat, prövningens stund, det hänger ju naturligtvis ihop med Jesu lidande i samband med påsken. Men dagens text, den börjar långt tidigare i Jesu liv. Den handlar om när Jesus frestades i öknen. Och det skedde innan han hade börjat sin gärning tillsammans med lärjungarna. Dagens evangelietext kommer inte upp här, utan ni kan, om ni vill följa, så kan ni följa med i psalmboken på sidan 1173. Den är väldigt kort. Det är bara 2 verser nämligen. Sidan 1173. Och den är hämtad från Markus, 1 kapitlet. Vers 12 och 13, där det står: Anden drev Jesus ut i öknen, och han var i öknen i 40 dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren, och änglarna betjänade honom. Lite utförligare om det här kan man läsa i Matteus 4 kapitel. Och där står det att han för det första prövades på det sättet att han uppmanades att förvandla stenar till bröd. Och det är klart, han hade fastat i 40 dagar och då är man hungrig. Så det var ju en frestelse. Men han stod emot detta. För det andra så lockades han att kasta sig ut för ett berg för att bevisa att han var Guds son. Han stod emot även detta. Och för det tredje så frestades han. Han var högt upp på ett berg och han lovades att få makt över hela jorden. Bara han tillbad djävulen. Det gjorde han inte. Han stod emot detta. Och det står att änglarna kom fram och betjänade honom. Då kan man ju fundera på om det finns någon parallell i dagens samhälle när det gäller de här olika frestelserna. Ja, det tycker jag att det gör. Jag tycker mig känna igen hetsen kring mat. Man ska inte äta för mycket och man får inte äta för lite. Kroppshetsen, den har ökat, och speciellt för unga människor genom sociala medier. Och när Jesus sen frestades att kasta sig ut för ett berg bara för att bevisa att han var Guds son, så finns det paralleller, särskilt till unga människor som utsätter både sig själv och andra för livsfara genom att lockas att göra sprängdåd och till och med mord för att få pengar och status. Och det tredje som Jesus frestades i, det var ju att få makt över hela jorden. Ja, det ser vi många tydliga exempel på idag. Människor som missbrukar sin maktposition. De är inte nöjda med den makt de har, utan de ska ha mer. Och det här gäller både politiska ledare och människor med ekonomisk makt. Det här har ju lett till krig, våld och orättvisa, där människor lider på grund av andra människors maktmissbruk. Och vad kan det här betyda för oss, det här med prövning i våra liv? Ja, ordet prövning kan ju betyda en motgång. Det kan också betyda lidande och frestelse. Och ingen av oss går fri. Någon gång i livet så möter vi motgångar, prövningar, lidande, frestelser. Vi kan själva vara orsak till prövningen. Men vi kan också prövas genom andras handlingar som leder till att vi själva lider eller frestas. Och vissa prövningar, de kommer utan någons skuld, till exempel sjukdom och död. Ja, hur ska vi förhålla oss till detta? Vi kan bli ett offer. Vi kan göra som Adam och Eva och skylla på någon annan. Det var inte jag, det var hennes fel. Eller vi kan ta på oss en offerkofta och ja, bli ett offer helt enkelt. Men man kan också ge upp. Men vi kan också gå stärkta ur prövningen, även om vi blir märkta av den. Om vi återgår till texten i Markus så läser vi då om att Jesus frestades i öknen. Men stycket precis innan i Markus, första kapitel, det handlar om att han döptes av Johannes. Och jag läser: vid den tiden kom Jesus från Nazaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes. När han steg upp ur vattnet, då såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. Och en röst hördes från himlen: du är min älskade son, du är min utvalde. Jesus började alltså sin gärning med att döpas. Och då ska vi ta och titta på de olika symbolerna nu, tänkte jag. Här borta, här har vi dopfunten och i golvet här har vi dopgraven. Och över detta så har vi en duva. Det är en symbol för anden. Och precis som Jesus så kan ju vi börja vårt liv som troende med att döpas, som vuxna eller som barn. Och det är en bekännelsehandling som vi gör, eller våra föräldrar gör, som betyder att vi vill tillhöra Gud. Och då säger Gud till oss, precis som han sa till Jesus: du är min älskade och utvalde. Dopet är en grund att stå på. Och det här krysset här uppe, det är ett Kristusmonogram, som man är alltså döpt till Kristus. Och vare sig vi känner det eller inte så finns anden i våra liv. Den beskrivs som hjälparen. Anden är hjälparen som talar om för oss hur vi ska gå vidare, och särskilt när vi har möter prövningar. Vi ska lyssna på vårt inre. Vi vet ofta vad som är rätt att göra, och vi känner också när något blir fel. Det kan gälla i vårt eget liv eller det kan gälla något i samhället. Vi kan ju göra något, vi kan ändra något i våra egna liv, men vi kan också engagera oss om vi känner att något är fel i samhället. Vi har en biskop i Svenska kyrkan, Andreas Holmberg heter han. Han är biskop i Stockholms stift. Han lyfte nyligen sin oro för vart vårt samhälle är på väg. Och han lyfte just gästfrihet mot bland annat flyktingar. Och rättvisa när det gäller ekonomisk rättvisa. Och han sa att gästfrihet och rättvisa, det är grundläggande i kristen tro. Och jag tycker också det är mycket viktigt att vi kyrkan står upp för rättvisa och alla människors lika värde. Vi kan läsa i Matteus 25, det Jesus säger, vers 35, 36 och 40. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Sannerligen, sa Jesus, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Så om vi känner att vi reagerar på någonting, då ska vi höja vår röst. Vi är älskade och utvalda. Vi har ett mål med våra liv. Vi behöver inte bli offer. Vi kan resa oss upp och påverka. Från dopet till nattvardsbordet. Gör detta till minne av mig, sa Jesus när han introducerade den första nattvarden. Det var något som hans lärjungar och vi ska göra tillsammans. Inte var för sig, utan tillsammans. Och i nattvarden, där blir vi påminda om Jesu lidande. Och när vi själva lider så vet vi att han förstår oss. Vi är inte ensamma. Och IHS, som det står här, det här i lilla runda saken där, det betyder Jesus, människornas frälsare. Och så ser ni att det är vinrankor här på nattvardsbordet. Jesus sa ju, jag är vinstocken, ni är grenarna. Tillsammans bär vi frukt. Har vi något mer här framme som kan hjälpa oss i prövningens stund? Ja, vi har ju några ord här borta. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Det är ju hämtat från Saltaren, psalm 119, vers 105. Det här symboliserar ju ordet, eller Bibeln. Det har vi. Bibeln har vi som ett stöd att läsa när vi är osäkra på hur vi ska gå vidare. Vart vi ska gå och hur vi ska agera. I Matteus kapitel 5, 6 och 7 så har vi det som kallas för bergspredikan. Där står det mycket matnyttigt. Och bland annat så står det att vi ska älska vår fiende. Det är inte så lätt. Men så står det faktiskt. Det står att vi ska inte döma någon annan människa. Det är inte heller så lätt att låta bli. Och vi ska inte låta pengar bli vår Gud. Det står att när ni ska vara jordens salt och världens ljus. Det är stora ord. Och det är ingenting som vi gör ensamma. Vi gör också detta tillsammans. I prövningens stund, då ska vi vara varandras ljus. Vårt fokus ska vara vår medmänniska. Där möter vi Gud. Om vi ger en annan människa tid, så kan du se Gud i den människan. Och i det mötet så kan du också känna att det lättar för dig. Försök att se barnet i den andra människan. Se på din medmänniska som Gud ser på oss, med kärlek. Vi har ju så lätt för att se bristerna hos andra människor. Men kanske inte så lätt att se våra egna fel. Men inom varje människa så finns det en Guds låga. Sök den hos andra och sök den hos dig själv. Och så har vi ju kyrkfönstret här. Det säger konstnären Palmqvist. Det är som en trappa. Ni ser att det går som en trappa här. Och det är Jesu vandring i livet. Men det är också vår vandring. Från jorden till himlen, säger han. Och så är det några röda glasbitar bland de blå. De symboliserar blodet från Jesu händer och fötter när han hängde på korset. En bild för Jesu lidande. Man kan säga att Jesu lidande, det var ju inte bara i öknen, utan det kulminerade på korset. Man kan säga att hans gärning både började och slutade med prövningar. Konstnären Palmqvist, han säger att han har gjort det här korset så att det ska se ut som ljusstrålar. Så att det är något positivt, inte bara en symbol för lidande. Han skriver också att han har gjort ett gränslöst kors. Ni ser att det sträcker sig ut lite oregelbundet så åt olika håll. Ett öppet kors, det sträcker sig ut till alla. Det gäller inte några få. Åter då till tavlorna med änglarna. Vad betyder de? Ja, vi talar ju inte så ofta om änglar nu för tiden, men de nämns i både gamla och nya testamentet. De beskrivs som att de ska skydda oss. Och jag kommer ihåg att jag som barn hade en tavla hängande över sängen. Det var en pojke och en flicka som gick över en smal bro, och bredvid så stod det en skyddsängel. Och den tavlan gav mig någon känsla av trygghet. Och änglarna, De nämns ju också i samband med Jesu födelse. Vi läser att herdarna såg änglarna i skyn och de sjöng om fred på jorden när Jesus barnet hade fötts. Och jag tänker att en ängel kan också vara en medmänniska som kommer till dig när du som mest behöver det. Kanske anden har manat någon att komma till dig när du känner dig som mest ensam. Och vad är det nu änglarna håller i händerna? Jo, det är olika segersymboler. Och om vi tittar längst till vänster där så ser vi palmkvisten. Den symboliserar martyrernas seger. Alltså lidandet som leder till seger. Och sen där har vi trumpeten. Den är en symbol för seger, uppståndelse och gudomlig ankomst. Och sen har vi lagerkransen här. Det är en symbol för seger som man bär efter en prestation. Och där har vi korset. Till slut representerar Jesus seger över döden. Så på frågan om änglarna har något med prövningar att göra så kan man väl säga att de visar på möjligheten till seger när man har genomgått en prövning. Och vad har vi då högst upp i kyrkfönstret där uppe? Vi har tre händer. Guds händer. Den nedre handen, den säger välkommen. Precis som Gud sträcker ut handen till oss och vill välkomna oss, så ska vi sträcka ut handen till en medmänniska som möter prövningar. Och handen i mitten, den är en hand som tar emot. Precis som vi tar emot Guds gåvor i våra liv, så ska vi ta emot vad andra vill ge oss. Vi ska inte alltid bara ge, vi ska ta emot ibland. Och ibland får vi be om hjälp, särskilt när vi har det svårt. Och den tredje handen, det är att Gud välsignar oss. Och Guds välsignelse har ju hjälpt oss genom våra prövningar. Och på samma sätt så kan vi välsigna andra människor och ge dem mod och hopp när de går igenom svåra tider. Så här framme i kyrkan har vi alltså symboler för treenigheten. Vi har Fadern högst upp i form av händerna. Jesus i form av korset och anden i form av duvan. Och änglarna då, de står för beskydd och seger. Så för att sammanfatta detta med prövningar i våra liv. Jesus ska vi inte upp i öknen. Vi ska inte heller ge upp. Men vi behöver varandra för att klara av det här. Och så här i OS-tider så har jag tänkt på Ebba Andersson. Det var ju för någon vecka sedan en stafett. Och det var fyra damer som skulle köra. Och hon körde väl andra sträckan. Och så ramlar hon i en nedförsback och gör en vådlig vurpa. Och ena skidan går sönder. Och där tänkte vi, nej, nu ger hon upp. Det tänkte jag i alla fall. Nej, hon gav inte upp. Hon åkte vidare på en skida och så fick hon en skida till och så kämpade hon på. Och hon sa att hon gjorde det för laget. Och så tänker jag att det är viktigt hur vi möter prövningar. Ja, visst, vi kan bli ett offer, vi kan ge upp. Men vi kan resa oss upp och kämpa vidare. För att vi lever ju inte ensamma. Vi lever i ett sammanhang. Så det är viktigt hur vi möter prövningar, att vi gör vad vi kan, inte bara för oss själva, utan för våra närmaste och för andra. För på så sätt tänker jag att vi faktiskt kan vara ett ljus och ett salt. Så det finns ljus i tunneln. Ibland så behöver vi hålla någon i hand när vi går genom tunneln. Men i slutet så kommer ljuset. Så ge inte upp. Låt oss be. Tack Gud för att du aldrig lämnar oss när vi går genom lidande och prövning. Hjälp oss att ta emot hjälp av vår medmänniska när vi är i nöd. Hjälp oss också att se när vi behöver finnas till för en annan människa. Gud, hjälp oss också att orka se det lidande som finns i världen just nu. Ge oss kraft att engagera oss och göra det vi kan för rättvisa och fred på jorden. Tack för att vårt liv har en mening. Fyll oss med glädje i vårt uppdrag. Amen.